Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Vi hälsar er varmt välkomna till HIF-podden. Det var ett tag sedan senast nu. I veckans avsnitt så ska vi summera vårsäsongen av Superettan. För nu har hela Superettan faktiskt uppehåll, inte bara HIF. HIF är placerad på en 10:e plats. En bra bit efter serieledande Landskrona Boys. Men tabellen är haltande. Ni vet varför. Andreas Granqvist är med i EM-truppen och så var det lite fler faktorer som har gjort att HIF valde då att flytta på ett antal matcher. Så man har 3 matcher färre spelade. I studion, ja, studion är att ta i. Vi sitter på varsitt håll. Sebastian Rönström och jag, Mattias Hjelm. Vi ska försöka leda igenom vårsäsongen. Vi ska blicka framåt på höstsäsongen och ett komprimerat schema ganska direkt för HIF. Vi ska få en intervju med, eller ni ska få en intervju med tränaren Jörgen Lennartsson från träningslägret. Färsk rapport där de har i Hässleholm. Och så ska vi nog försöka diskutera en del kring någon eller några utgående kontrakt. Sebastian Rönström, vi ska väl kunna få ihop det här vi två, trots att Erik Persson befinner sig i Ryssland på fotbolls-EM och Marianne Svab har semester den här veckan. Vi gör vad vi kan ändå.
Ja, nej, men det ska vi väl kunna klara av. Det känns lite tomt och utan Erik eller Marian här, men vi kan pladdra på vi också. Så det ska vi säkert kunna göra denna gången med.
Förhoppningsvis ska vi inte bara pladdra utan kunna ge er lyssnare en del matnyttigt också i dessa EM-tider. Det är inte bara gult och blått. Det är faktiskt så att det finns en hel del rött och blått också. Sebastian, ska vi börja med att titta på hur tabellen ser ut så att vi kan ha något att resonera från?
Ja, men det kan vi väl göra. Det är en ganska så intressant utveckling det har blivit här. HIF ligger ju några hack ner ju, men av förklarliga skäl då ju, med tanke på att de har betydligt färre matcher spelade. Men det är ju lokalrivalen Landskrona Boys som på ett imponerande sätt har tagit sig an Superettan som nykomling och toppar tabellen på 22 poäng. Och sen så finns det ju förväntade allsvenska kandidaten GIF Sundsvall på 20, Norrby också en jätteskräll på 20 poäng där på kvalplats just nu. Trelleborg på 19, Jönköping på 18, Värnamo på 17. Värnamo också en match mindre spelad än de flesta andra lagen som ju alltså har 11 matcher spelade. Så det är en intressant utveckling tycker jag. Speciellt här Boys och Norrby som överraskningar i toppen. Och sen då att Sundsvall och Trelleborg, även Jönköping som ju jag var ganska skeptisk till inför säsongen, hänger ju på här i toppen. Det är ju slagkraftiga lag. Så, ja, HIF har ju matcher på sig och spelar sig i kapp. Men det är klart att de matcherna måste ju vinnas också. Så det blir ju tufft här för HIF när de drar igång igen den 11 juli hemma mot Akropolis. Då vill det ju till att segrarna börjar trilla in här lite.
Precis. HIF ligger, som jag sa inledningsvis, alltså 10 just nu med 3 matcher färre spelade. Man har 12 poäng. Skulle man då ta 3 segrar på de 3 matcherna som man ska hämta hem, då hamnar man ju då på 21 poäng. Så man skulle ju inte nå serieledningen även om man vinner de 3 matcherna. Och som du var inne på, Sebbe, det är ju inte bara i den här serien att gå ut och vinna. tre matcher i rad.
Nej, alltså det, vi har ju sett att HIF har ju haft det problemet, eller hade, alltså innan man gick på uppehåll här, tre segrar, tre oavgjorda, två förluster. Det har ju inte sprakat om HIFs spel direkt, och HIFs poängskörd är väl, ja, jag ser väl den som knappt godkänd. Jag kan sträcka mig till godkänd, men inte mycket mer än så. Med tanke på det spelarmaterialet man har och den spelarbudget och vilken kvalitet det faktiskt finns i truppen som jag anser inte finns i de andra lagen. Så det är ju klart att HIF har en utmaning framför sig att faktiskt komma in i en period där man också kan vinna matcher och göra det på ett betryggande sätt. Också på, alltså att man har ett spel som på något sätt blir vägvinnande, så tycker jag inte riktigt fallet har varit. Det är väl någon enstaka match egentligen som HIF har, det har känts som att HIF har haft rättvis kontroll på matchen, eller vad man ska säga. AFC Eskilstuna hemma är väl ett sånt exempel där de vinner förvisso bara med 1-0, men på ett fullt betryggande sätt. Örgryte 4-1, siffror som kanske inte speglar matchen, men ändå i klara papper liksom. Så ja, det vill ju till en jämnare prestation från HIF och inte bara att man håller tätt bakåt, utan att man också får någon slags utväxling framåt i planen för att man ska hänga på. Det som är positivt för HIF nu när man har haft uppehåll är ju, som vi säger, att alltså, skulle HIF vinna de här tre hängmatcherna, då är man tvåa i tabellen rent poängmässigt så. Och då har man ju en direkt plats till allsvenskan, för det är väldigt jämnt där uppe i toppen. Det är inte så att något lag har övertygat alltså extremt mycket där och sprungit ifrån, utan de ligger ganska samlat uppe i toppen, de flesta lagen där, och tar poäng av varandra och så här. Så kan HIF stegra sig något, så finns ju alla möjligheter givetvis att komma uppåt i tabellen.
Du nämnde den där segern hemma mot AFC Eskilstuna med 1-0, det var 2 maj. Därefter spelade HIF alltså 0-0 borta mot Brage, förlorade hemma mot Öster 0-1, förlorade hemma mot Norrby 0-2, och sen fick man då avslutade, man får sälja någonting, genom att vinna med 1-0 borta mot Gais. Den matchen var ju viktig, den tre poängen var viktig, men där de här matcherna innan mellan HIF, AFC Eskilstuna och Gais HIF, de tre matcherna, där är ju faktiskt en poängskörd och målskörd som är långt från godkänd och som har gjort att man har hamnat i den här positionen. Det är inte bara det att man har tre matcher färre spelade, utan de facto har man ju bara tagit 1 av 9 poäng på de tre matcherna. Och där tappade man ju fart.
Ja, så är det ju givetvis. Och, alltså, som du säger, den vinsten mot Gais, den är ju extremt viktig. Alltså, att man, om man hade tittat på tabellen, om HIF inte hade vunnit den utan förlorat istället, hade man ju legat på nedflyttningsplats till ettan. Förvisso med samma, alltså, matchers liksom avstånd till de andra lagen, men det, man ska inte underskatta att det finns en psykologi i det här också, att jaga i fatt på ett sånt sätt att man känner pressen på sig att ta de här segrarna. Det är också viktigt, även om jag vet att man från HIF-håll i alla fall utåt sett inte resonerar i de termerna, så finns det ju ändå någonting i det att ständigt behöva jaga. Så det är ju klart att det finns många parametrar att väga in i det här.
Det slår mig en tanke här nu. Precis som du säger, så är det så att utåt sett i alla fall så vill man inte prata om det här. Ni kommer snart få höra Jörgen Lennartsson säga det igen, att just det här att varför ska man kolla på tabellen? Man kan inte göra någonting åt den. Det läget är som det är. Det är bara att gilla det. Men när du lägger in den här psykologiska faktorn, om man då ska snacka psykologi, så är det ju så att i en viss typ av beteende, terapi, om man ska uttrycka det så. Förstå mig rätt, inga andra kopplingar till psykologi, men där är det så att där utsätter man ju för sig för saker som är jobbiga för att lära hjärnan eller vad det är att faktiskt hantera situationer som framkallar jobbiga känslor och så. Och jag vet inte i det här frågan här, om man skulle väga in den psykologiska faktorn, om man skulle kunna föra över det på fotbollsspråket också, att istället för att prata om att inte titta på tabellen, kanske göra precis tvärtom. Titta på tabellen så mycket som möjligt, utsätta sig för den känslan, lära sig att hantera jobbigheten, att se den här stressen, att nej men vänta nu, då sticker det ifrån er upp. Ja, vi har matcher att hämta tillbaka det på, men vi måste göra det också, att hela tiden trigga igång det där. Jag vet inte, jag är inte psykologistuderande, men kanske kan det finnas en koppling där. Jag vet inte. Ta det för vad det är.
Ja, men absolut. Alltså, man ljuger ju om man säger att man inte tittar på tabellen. Det är klart att alla gör det. Nu spelar jag själv fotboll på en mycket, mycket lägre nivå än vad HIF gör. Men det är klart att man gör det oavsett förutsättningar. Att man följer och ser hur det går för de andra lagen. Och om man tänker själv att vinner vi den matchen så händer detta, och gör vi inte det så händer det här. Och så, här. Så det är ju fullt naturligt att man gör så och har full koll på vad som händer runt omkring en. Sen om det är positivt eller negativt, det är svårt att svara på. Men faktum kvarstår att HIF, alltså, ser man till de här tre matcherna som man har till godo på de andra lagen, så är det inte på något sätt någon katastrof på det sättet, utan då kan ju HIF ändå känna något slags lugn också, samtidigt som det kan både vara stressigt och lugnande, för man vet att vi har de här matcherna till godo, och positiva resultat i de här matcherna leder högt i tabellen. Det är inte att man avancerar från en tionde till en sjunde plats, utan vinner man de här matcherna, då är man ju med i allra högsta grad och har en allsvensk plats i sina egna händer. Så det kan också vara en känsla att man vet att det är inget annat lag som har sprungit ifrån i tabellen under tiden som, alltså, många har gått förbi HIF, men det är inget lag som har sett till poängsnitt eller så har sprungit ifrån. Så det är ju inte någon fara på taket ur den aspekten. Sen så klart det här med att man måste jaga, att det kan ge någon slags stress givetvis.
Men om man nu inte ska ljuga för sig själv, och eftersom även HIF pratar om det, att det finns saker att jobba på, det gör det ju alltid, men under vårsäsongen, att det kommer ni också alldeles snart att få höra Jörgen Lennartsson prata om vad som inte var bra, eller snarare vad som finns läge att förbättra på. Och då är det ju också svårt, tänker jag mig som spelare, att ljuga för sig själv och säga, ja men vi har tre hängmatcher, tar vi bara segrar där. Och så tittar man tillbaka på, vad var det för spel vi presterade under våren? Kommer det spelet att räcka till att dra tre segrar på de här tre matcherna? Och då kanske man ärligt för sig själv säger, ja, då behöver vi nog höja oss ytterligare. Och det är ju det träningarna är till för. Det är ju det träningslägret är till för. Och förbättringen under hela säsongen. Men man ska nog vara vaksam med att inte bara hänvisa till att det här kan vi ta igen på de tre matcherna. Jag kan. Man kan. Men man får nog jobba med den processen och inte bara tänka det steget, utan faktiskt se vad som ligger bakom, vad som krävs för att ta det steget.
Ja, det är en självklarhet att HIF måste vara bättre efter uppehållet än vad man var innan uppehållet. Det tror jag nog att de flesta är överens om, att det spelet som HIF i perioder presterade under de här åtta matcherna nog faktiskt inte räcker till om man ska ha en chans att gå upp i allsvenskan, utan då måste det ju till ett lyft, och det lyftet förväntar jag mig att HIF också kommer få. Det finns ändå ganska mycket, tycker jag, som talar för att det kommer komma. Där är spelare som kommer tillbaka, en sån som Anthony van den Hurk i offensiven till exempel, och det här spelet som man har jobbat väldigt mycket med att sätta grunderna i det offensiva spelet som vi inte såg i de 8 matcherna. De förutsättningarna för att det ska finnas i de 22 resterande matcherna bör ju vara betydligt bättre. Så det är så jag tänker i alla fall.
Nu har du lyssnat på intervjun med Jörgen Lennartsson, men innan du lyssnade på den, om du kan hålla isär det här, Sebastian, vad tyckte du saknades i HIF under våren? Vad behövde komma till för att det skulle bli en annan utveckling av matcherna och framförallt resultatmässig utveckling?
Jag tycker det är någon slags initiativ att HIF initiativ och pondus att HIF går in och visar att det är vi som ska bestämma, att man har ett betydligt bättre eget spel, alltså passningsspel som leder till målchanser, att det inte är slumpen som ska avgöra om HIF tar sig till farliga lägen eller inte, utan att man bygger upp sitt spel och tar sig framåt på egna premisser, så att säga. Alltså att det man presterar leder till resultat och inte att resultatet leder till det man presterar, om man ska säga. För det är klart att vissa matcher fick HIF med sig poäng för att man var väldigt starka defensivt till exempel. Men det är ju väldigt, om knappt ens i någon match som HIF har gått ut och tagit segrarna för att man har tryckt tillbaka motståndet och varit det klart bättre laget. Så där, sen så visst, jag är, till skillnad från många andra så kan jag känna att så länge resultaten kommer så kvittar det hur det ser ut, för det är en resultatorienterad bransch, och så länge 3 poäng kommer in på kontot så skiter man i hur det ser ut. Så är det typ med svenska landslaget nu, många är väldigt negativa till hur de spelar, men jag själv bryr mig knappt det minsta om hur det ser ut liksom, så länge poängen kommer in. Så den sortens cyniska synsätt har jag ändå på något sätt lite lättare att acceptera. Men samtidigt så är det också en fråga om kvalitet. För jag tycker att HIF har tillräckligt bra spelare och bra lag för att kunna prestera en annan typ av fotboll än vad man faktiskt gör eller har gjort.
Nu ska vi inte hålla er på halster längre. Nu ska ni få höra vad Jörgen Lennartsson har att säga. Dels från träningslägret, vad de har gjort, för de drog igång i måndags. Vad de kommer att göra fram till dess att de åker hem torsdag någon gång och kan fira midsommar. Vad han har för syn på vårsäsongen, vad som behöver förbättras. Ni kommer att förstå. Häng med in nu i Jörgen Lennartssons hjärna som befinner sig i Hässleholm. Hur har ni det?
Vi har det väldigt bra. Vi har varit här sedan i måndags, åker hem på torsdag och tränat ganska tufft. Totalt sett blir det 5 pass. Men vi har också en hel del teorijobb på kvällarna med gruppdiskussioner om olika saker i verksamheten och sen lite EM-fotboll såklart och lite andra avslappnande aktiviteter också. Att det är en bra mix. Vi har tur med vädret och bra hotell och allting, så att det är det mesta man kan önska sig. Hade Hässleholm legat vid havet så hade det varit perfekt, men det kan vi leva med.
Det kanske finns någon sjö.
Absolut, Finjasjön, men dit, där har vi inte varit i sig, men ja. Det är helt okej.
Ja, alla spelare är på plats utom Andreas Granqvist.
Det stämmer det, ja. Alla spelare med, även Viktor Göransson och Jakob är med här, fast de är skadade, men de är med i gänget här. Så det är bra.
Men det är inga andra spelare som har drabbats av några skador eller skavanker eller sjukdomar eller så?
Nej, vi har kört 4 pass nu och alla spelare har varit med på alla träningarna. Med undantag av Dennis som fick lite... han var lite... Jag vet inte om han har ätit någonting, så att han var lite krasslig i magen där. Men det var ingen fara med han, så att han är uppe på benen igen nu, så att det är lugnt.
Vad är det du har velat fokusera i första hand på med det här träningslägret på hemmaplan, om man nu kan säga så? Sverige är ju ändå hemma. även om det inte är Helsingborg.
Ja, dels är det ju att vi har haft en hel del snack, kan man säga, om det som väntar oss nu framöver här och hur vi ska tackla de utmaningarna och vad som blir de allra viktigaste nycklarna när serien kör igång här igen den 11. Vilka delar i vår verksamhet som är de allra, allra viktigaste och hur vi ska tackla dem. Det har vi haft väldigt bra snack om och spelarna har varit väldigt på och energifyllda och haft mycket bra kloka åsikter där. Och sen så har vi ju då jobbat med vårt spel då. Vi har ju jobbat mest med vårt offensiva spel, men vi har jobbat en hel del med vår speluppbyggnad. Vi har jobbat en del med genombrottsfasen, avslutsdelen. Vi har haft en del kontringsmoment och så vidare. Så att, och sen har det ju såklart funnits några, vi har haft ett rent fysiskt pass också där. Så att det har fått ut ganska mycket hittills, så det känns väldigt bra.
När du pratar om det, när ni har haft samtal och diskuterat och resonerat om vad som ligger framför er, utmaningen, vad har varit det viktigaste i det?
Ja, men det är ju, det är väl mest, alltså det är saker man får säga, det är väl en hel del av det är väl kanske interna grejer då som vi håller i gruppen, men det är väl liksom inga konstigheter på något sätt, utan det är väl vikten av att komma igång och släppa loss och få fart i vårt spel och ha tryck i spelet, att vara aggressiv, att anfalla med mycket spelare och den här balansgången mellan, kan man säga, den väldigt höga pressen och den lite medelpressen, om man säger så. När gör vi det och när gör vi det och så vidare, om hur vi ska attackera de här olika situationerna och vad som är viktiga i vårt upptärnande där. Det är mycket saker där, men sen har det varit också andra delar i verksamheten utifrån träningsvardagen och så vidare, och mycket på kommunikation som är en väldigt viktig del i det här. Så det har varit en hel del olika ämnen som har varit uppe.
Du sa till mig förra veckan när vi pratade att varför ska man kolla på tabellen? Den kan ju plocka fram efter 20 omgångar och då kan vi se hur det är, eftersom ni nu har 3 hängmatcher och så. Ja. Men just det faktum att ni har hamnat just på grund av detta kanske då, och med er vårsäsong där inte segrarna kom på löpande band. Vad tänker du om starten? Nej, efter uppehållet?
Jag tänker precis så som vi pratade om förra gången här, att det är viktigt att vi lever i våran prestationsbubbla, att vi fokuserar på det som vi kan göra någonting med, att vi fokuserar på att vår verksamhet håller en sån hög nivå både på match och träning så att vi kan få ett bra resultat som möjligt, och att det är det som är styrmedlet för våran del att få i slutändan så många poäng som vi behöver. Och i det så ligger inte att gå omkring och titta på tabellen hela tiden när vi spelar 3 matcher mindre, för det är inte den vägen som ger oss den energin för att vi ska liksom klara det, utan det är snarare att vi får bortse från den situationen som den är, och sen så får vi bara köra på och gilla läget. Det är det som kommer ge oss mest positivt utfall.
När du och övriga i ledarstaben analyserat vår säsongen, vad har ni kommit fram till att här måste vi förbättra oss?
Ja, men det är ju det som vi har pratat om ganska så mycket innan. Det är inga konstigheter. Vi behöver såklart, vi behöver förbättra vårt passningsspel rent generellt. Vi behöver förbättra vår effektivitet. Vi har haft efter 8 omgångar så var vi det laget som enligt statistiken hade gått in mest i motståndarnas sista tredjedel med bollen under kontroll, som haft mest passningar in i straffområdet. Men därifrån sen så ska de anfallarna också bli farliga målchanser och avsluta mål. Och där har vi då haft en del att jobba på. Det är väl en del av det, att vi ska bli lite aggressivare i vårt försvarsspel, att vi ska kunna vinna bollen högre upp i planen. Har varit en viktig del. Lite andra saker också, lite runt fasta situationer och så vidare. Men det är väl de stora penseldragen.
Och inget nytt vad gäller någonting angående spelartruppen, spelare som kanske kan komma och säljas eller spelare som kanske kan komma in, utan det är samma som förra veckan där också?
Det är status quo på den situationen. Vi har ingen som är på väg in och ingen som är på väg ut, och Benjamin är ju här så att säga som en ny spelare då, och sen är ju inte minst Anthony tillbaka nu och träna för fullt här också, så att det är ju väldigt, väldigt positivt.
En sista fråga, vad gör ni fram till dess att ni åker hem och får fira midsommar som alla andra?
Ja, nu är ju klockan ett här onsdag och vi ska ju ut på en liten aktivitet. Den är faktiskt hemlig för spelarna här, men vi ska göra lite teambildningsaktivitet. Lite, inte på fotbollsplanen utan i andra miljöer kan man säga. Så det kommer bli väldigt kul. Det gör vi här i eftermiddag. Och sen ska vi se med Sveriges match ikväll då tillsammans också här på hotellet på Storbilds-TV och så vidare. Imorgon sen så har vi en träning på förmiddagen och sen åker vi hem efter lunch imorgon. Och sen tar vi midsommar. Sen tränar vi på söndagen, midsommar, helgen också då. På ganska sent på söndagen. Så ser programmet ut. Och sen ser vi såklart fram emot två intressanta och viktiga träningsmatcher då på Olympia med publik både mot Tvååker och Främla Mag innan vi kör igång mot Akropolis här, den 11. Så att, just nu så rullar det på ganska så bra.
Jörgen Lennartsson, jag önskar dig och laget en fortsatt skön avslutning på lägret och sen trevlig midsommar.
Stort tack tillsammans. Ha det bra.
Sebbe, du pratade om att ta initiativet, visa vem som bestämmer. Jörgen Lennartsson poängterade en del andra bitar som passningsspelet och avslutningarna. Han pratade om att fram till omgång 8 då, som var HIFs sista, så var man den som hade flest bollar in i straffområdet. Men därifrån in i nätet var det inte lika bra. Så förlaktligen så finns det en hel del att arbeta med där.
Ja, men den bilden delar väl jag. Alltså passningsspelet är en del av det här med att bygga upp sitt eget spel och ta sig framåt på sina villkor. Liksom. Det är ju det som jag kanske tycker har varit HIFs sämsta del hittills. Att passningsspelet inte har varit tillräckligt bra och att man inte får... Nej, men får inte liksom inrätt, alltså en sån som Rasmus Jönsson har försvunnit och många matchbilder och Vladislav Krejda gör det bra defensivt, Brando Henriksson, där finns tendenser men de kommer liksom inte loss riktigt där, så att det bör ju stå överst på listan över vad som behöver åtgärdas också.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. Bygghandeln med stort K.
Och det här med att vara vassare framför mål, hygga och se till att göra mål på sina målchanser, det är också en sån faktor som verkligen behöver förbättras eftersom för effektiviteten, att man känner att tar vi oss till lägen så gör vi också mål. Nu har det kanske varit att man tagit sig till vissa lägen och sen så har man inte den tryggheten och den stabiliteten i avslutet.
Och det vill ju till att Anthony van den Hurk hittar sin målform igen. Han inledde ju säsongen målglatt. Sen har han ju varit skadad också. Så att, ja, han får ju någonstans... Ja, just det. Jörgen Lennartsson har ju pratat om att det här är en pre-season 2 då. En ny försäsong som är komprimerad kan man säga jämfört med den vanliga försäsongen på vintern fram till olika kupper eller serien drar igång då. Men att Hurk får ju verkligen börja om nu.
Ja, han kommer ju vara extremt viktig för HIF. För det finns inte den naturliga avslutaren direkt i truppen. Viktor Lundberg har ju fått spela ganska mycket där uppe. Han har varit bra tycker jag på mycket, men det är inte den här avslutaren som stänker dit 15 mål i Superettan, utan han är en hårt jobbande spelare som kan vara ett bra komplement till Hurk, men det är ingen spelare som jag tror HF kan förlita sig på att leda ett anfall och göra en massa mål. Max Svensson har gjort det bra när de har spelat med två anfallare. Det är en lösning jag tror Max Svensson tillsammans med van den Hurk ihop på anfallet hade kunnat göra det väldigt bra, få lite mer fart framåt. Wilhelm Löper har ju också varit bra, så där finns ju spelarna till det, men jag tror mycket ändå måste kunna kretsa kring Anthony van den Hurk för att få det att lossna och att man har den här uppspelspunkten och någon att verkligen sätta in bollarna på som är trygg och pålitlig inne i straffområdet.
Just den varianten van den Hurk, Svensson, frågade jag Jörgen Lennartsson om förra veckan. Och den öppnade han för, den möjligheten. Ja, då sa två anfallare, så sa han snabbt. Ja, eller en och en halv. En droppar, ja, oavsett. Två, en eller en och en halv anfallare. Han öppnade för den här möjligheten. Och jag med mina amatörögon skulle faktiskt välkomna den lösningen på topp. För jag tror, precis som du var inne på, att de faktiskt skulle kunna uträtta en hel del tillsammans. Okej, det är ju ingen av dem som är lång och på det viset kan nicka ner bollen till den andra, självklart. Men de har ju å andra sidan kompenserat det med snabbhet och spelförmåga. Så det borde kunna funka med dem i alla fall, trots att de är lite stöpta i samma form kroppsmässigt, eller längdmässigt kanske man snarare ska säga.
Ja, men det tror jag. Alltså, Hurk är den här med den här boxspelaren Max Svensson, vass i djupled och bra på att utmana sin försvarare, så jag tror säkert att de kan funka bra ihop. Och sen så möjligtvis då kanske Viktor Lundberg till vänster på ett mittfält som också ger tyngd, alltså kan komma in i ytorna där bakom backlinjen. Wilhelm Löper som är vass på kanten på att ta sig förbi och slå inlägg, så man kan ju få lite mer flexibelt anfallsspel om man väljer att köra med den formationen.
Och sen så får du inte glömma ur den här ekvationen att det faktiskt finns en spelare till i HIF nu, Benjamin Aqua, som ju kan konkurrera på flera positioner. Nu har jag sett för lite av honom för att kunna göra en bedömning. Jag var ju på träning där ute på förra veckan. Men det är ju att dra slutsatser utifrån det. Nej, det skulle vara för tidigt för mig att göra det. Men det ser ut som att han har mycket boll i sig. Mycket fotboll i sig. Jörgen Lennartsson tyckte att han liksom behövde inte den här inskolningsperioden som många andra unga afrikanska spelare brukar behöva. Så ja, det kanske är den här injektionen som behövs också i HIF framöver.
Ja, att man får fler alternativ tror jag är positivt här. Sen om han är tillräckligt bra för att ta en startplats är svårt att säga. Jag själv har bara sett honom på en träning och det var dessutom när Rögle var på besök, vilket gjorde det hela ännu märkligare. Så det är svårt att veta. Det ska bli kul att se honom nu när förhandlar ju för förtroendet nu när HIF spelar träningsmatcher mot Tvååker och Främmande Mager nästa vecka. Så då får man ju nog en klarare bild av var han står kvalitetsmässigt. Sen så är det ju en spelare som jag har förstått trivs som bäst i en nummer 10-roll. Och den rollen kanske försvinner lite om man har ett 4-4-2-spel. Han kan utgå från vänster också. Han kan också säkert vara en av de två inom mittfältarna. Men så det är svårt att se, eller svårt att säga nu var han står i konkurrens med de övriga. Men helt klart positivt för HIF att få in ett tillskott offensivt och få in lite fler egenskaper.
Får jag backa bandet lite grann här nu?
Absolut.
Backa tillbaka till Hurk Svensson. För jag kom på att en annan sak som jag såg på träningen. Okej, återigen, det var den träningen. Men jag skulle inte bli förvånad att om Asad Alhamlawi är startspelare inom kort. För var det någon som utmärkte sig på den träningen, de övningar som var, så var det var Asad Alhamlawi och så var det Kalle Joelsson. De två stack verkligen ut. Assad gjorde flera mål, men missade också några. Och Kalle Joelsson gjorde några hästräddningar. Alltså det var ett av vad det nu är för någonting i för sig. Men det var några, han var grym. Grym alltså på träningen. Så Assad ska vi inte räkna bort i den här kortleken.
Nej, det är en spelare som jag gillar. Han är totalt orädd, går in och kör allt till järnet. Bra, fin teknik och så bra in i boxen. Det är en målskytt. Öste in mål i Ängelholm och visar ju också framfötterna direkt när han fick chansen i Allsvenskan förra säsongen. Har ju haft extrem otur med skador egentligen genom hela sin karriär. Så det är ju oroande på många sätt, men samtidigt så finns det ju en enorm råpotential i honom som jag bara väntar på att han ska få vara hel och få visa sig från sin bästa sida, för då är jag helt övertygad om att det är en blivande klassanfallare på åtminstone allsvensk nivå.
Sen vill jag också lägga till en tredje spelare faktiskt som utmärkte sig en del, och det var ju Charlie Weber. Han fortsatte att verkligen visa att han vill vara med och konkurrera på allvar här, även när Andreas Granqvist är tillbaka. Okej, jag förstår att man konkurrerar inte ut Andreas Granqvist så, men Charlie Weber, och han tog ton också. Han var irriterad vid ett antal tillfällen när inte, ibland hade han kanske inte rätt, det vet jag inte, men ibland hade han nog definitivt rätt. Men han var på, om man säger så.
Men det är Charlie Weber, jag håller ju oss som det stora utropstecknet hittills den här säsongen. Man visste inte var han stod på HIF-nivå så att säga. Han gjorde ju det bra i Gais förra säsongen i Superettan. Och har ju gjort det bra i Superettan med HIF innan också, men Det kändes som det var lite ett blankt papper kanske när han kom tillbaka från Gais. Och där har han ju verkligen fyllt det pappret med stora bokstäver, om man säger så. Så han har ju imponerat på mig och säkert på Jörgen Lennartsson också. Så det ska bli kul att se. Det är ju en spelare som också behöver speltid, och spelar Andreas Granqvist och Ravid Zucker ihop, ja då blir det ju tufft för Charlie Weber. Men det är en spelare som också säkert kan stå ut med att, ja men han vet att Granen slutar efter den här säsongen, och fortsätter jag bara bevisa mig själv så kommer jag få chansen när han väl lägger skorna på hyllan.
Och det är ju så att det är ju inte alls säkert att Andreas Granqvist är så pass, att hans klopp, nu vet vi ju inte var den tar vägen någonstans, men det är ju ett tajt spelschema ganska snabbt på efter uppehållet. Så det är inte säkert att Andreas Granqvist kommer att kunna spela alla de matcherna, det får vi ju se helt enkelt. Men om man tittar på, och då blir ju Charlie Weber någonstans given där. Men om man tittar på spelschemat, 11 juli alltså, så drar HIF igång igen mot Akropolis hemma. Sen har man ingen match förrän den 18 juli. Då ska man till Västerås. Men sen börjar det rulla tätt då. 22 juli, Värnamo. 27 juli, Falkenberg. 31 juli, Trelleborg. 4 augusti, så är det alltså Vasalund. Och sen är det derby då, 10 augusti. Mot Boys hemma. Så där är det ju 4-10 augusti, så är det 6 dagar. Men annars så är det är ju spel. Vad blir det? Var fjärde, var tredje, var fjärde, var femte dag här under en tid.
Ja, det blir ett tufft schema för HIF. De bör väl vara uppvilade nu efter lång tid utan matcher, kan man ju tycka. Men det är ju klart att det blir en utmaning. Och hålla spelarna i skick och inte dra på sig skador här under den viktiga perioden. För där, det är en period där jag tror serien kommer att sätta sig lite mer än vad den har gjort hittills. Nu efter, när det drar igång igen efter uppehållet. För Då kan det nu börja skikta lite i tabellen och då gäller det att HIF är med på det tåget.
Och som ni hörde var ju rapporten den att alla spelare var på plats utom Andreas Granqvist. Och det betyder att bara Viktor Göransson då med sin missansviter efter hjärnskakningen och Jakob Fölkeling Perssons knäskada som håller dem borta hela säsongen. Det är de som inte kan vara med och sen hade Dennis Olsson också haft någon liten, ja, men det verkade inte vara någonting. Men annars är ju alla hela skadefria och sjukdomsfria. Så det är ju bra förutsättningar här ändå för fortsättningen. Vi ska in på en punkt nu, Sebbe, som du har betydligt bättre koll på än vad jag har. Ja, det är många punkter du har bättre koll på än vad jag har. Men just den här, definitivt. Nämligen kontraktsläget. För att det är några spelare som har utgående kontrakt efter säsongen. Och det kan vara av värde att stanna till vid någon eller några av dem med tanke på att det inte är jättelångt kvar till ett nytt transferfönster.
Ja, så är det ju helt klart. Vi hade ju en intervju med Max Svensson häromdagen i papperstidningen och på hd.se där du pratade med Max om hans kontraktsituation. Det går ju ut här efter den här säsongen och han får ju lov att börja prata med andra klubbar. Så han är ju inte ensam om att ha utgående kontrakt heller. Där är ju några stycken.
Dra dem som du hittar. För du hittar ju ett antal.
Ja, Kalle Joelsson är en sån med utgående kontrakt. Han har vi ju snuddat vid ett antal tillfällen här i podden. Och hans eventuella framtid. Anders Lindegård förlängde ju över nästa säsong så... Frågan är ju hur Kalle Joelsson resonerar. Han har ju varit öppen med att han behöver ju speltid. Så det är väl en sån spelare jag känner kanske. Man ska nog inte vara helt säker på att det blir en förlängning där. Utan det kan nog, han kan nog ha lite kanske krav på om han ska stanna. Att han behöver speltid. Så det ska bli intressant att se vad som händer. Om det kanske redan händer något i sommar. Det vet man ju aldrig. Men... Han vill ju ha speltid och den speltiden är han ju inte garanterad i HIF. Så där blir ju, där finns ju ett stort frågetecken. Charlie Weberg, också utgående kontrakt. Där känns det väl snarare som att ja, han sitter nog lugnt i båten här i höst. Även om då Granen går före honom i startelvan. Och så som han har presterat Charlie Weberg så tror jag säkert att en förlängning ligger ganska nära till hands där faktiskt. Sen är det Andreas Granqvist. Där vet vi alla att han har ju sagt att det här är hans sista säsong. Så det, där behöver vi väl inte riktigt stanna till. En till back då, Bödvar Bödvarsson som ju bara skrev på för ett år. Där vet man ju aldrig. Det kan ju dyka upp andra alternativ för honom och andra alternativ för HIF också. Men som det ser ut just nu så tycker jag väl att Bödvar Bödvarsson är värd att behålla på något sätt.
Du, tystna där. Är du klar med alla?
Nej, där är några till. Det finns Vladislav Krida ju som är inlånad. Men där finns ju en köpoption. Jag tror man vill se lite mer. Men jag tror absolut att man är nöjda med hur han har presterat hittills. Men man har ju tid på sig att utvärdera det ju längre säsongen fortlöper här. Och sen så... Sen är det ju Alhaji Gero och Noel Mbou. Och där tar jag nog inte i för mycket om jag säger att de med all sannolikhet kommer att lämna HIF efter den här säsongen. För ja, det finns ju ingenting som talar för att de blir kvar.
Nej, tittar man på prioritetsordningen, ja egentligen ända från Olof Mellberg och fram till nu så har ju ingenting skett där. De är längre ner i kön, kort och gott, helt enkelt. Och då är det ju svårt att se att de skulle fortsätta i HIF. Dels från HIFs sida men också kanske dels från sin egen sida. Någonstans måste det finnas en tålamodsgräns också för dem att inte få möjlighet att spela. Nu säger jag inte att de ska få möjligheten att spela men utifrån deras perspektiv så kan det inte vara jättekul att nöta bänk och nöta bänk och nöta läktare.
Nej, så är det ju. Och... De får ju ingen speltid i HIF för det är ju klart att inte är nöjda med det, och HIF uppenbarligen inte liksom nöjda med vad de har presterat i HIF heller, med tanke på att de inte får chanserna. Så att de rör sig vidare efter den här säsongen, så kommer det ju med all sannolikhet att bli.
Vi stannar upp en del, eller stannar upp, vi har varit där och nosat, men Max Svensson, det har ju varit en följetong hos oss, kanske vi ska säga. Det är inte alls säkert att det har varit det hos HIF. Det pågår ju inga diskussioner, såvida det inte har hänt någonting nu de senaste dagarna med honom, men det skulle jag inte tro, eftersom det egentligen är Andreas Granqvists bord. Andreas Granqvist är inte på plats i Hässleholm, så det bör ju inte ha hänt någonting i form av nya kontakter eller så mellan Max eller Max agent och HIF. Men kanske lite, finns det någon typ av, det är farligt att göra tolkningar här, men vi kan ju göra det i podden. Men när du läste Max Svensson och Jörgen Lennartssons ord om Max Svensson, att man inte då har fortsatt med några nya diskussioner, tyder det på någonting, eller är det bara så att sånt där tar man efter säsongen, även när det gäller Max Svenssons situation, eller efter säsongen, senare under säsongen då?
Men det, alltså, Max Svensson är ju säkert inte nöjd med att han fick inleda den här säsongen på bänken. Det är liksom att han har kommit loss ordentligt. Det var en säsong i fjol där han också var lite in och ut under där på slutet, och det känns ju, han har ju inte tagit det här nästa steget som man såg för, ja, men kanske då under HIFs första år efter återkomsten till Allsvenskan, då var han ju väldigt bra. Förväntade man ju sig att han skulle växla upp ytterligare, men det blev istället ett steg tillbaka, och nu har han kanske lite fastnat i samma spår, känner jag. Hur han resonerar är svårt att säga, men han lär ju säkert överväga en framtid i HIF, men jag tror nog inte att det är glasklart att han skriver på ett nytt kontrakt och stannar, för han har säkert en ambition också att ta sig till en annan nivå. Visst, det kan gå HIF upp i Allsvenskan, finns ju säkert en viss möjlighet, men gör de inte det så har jag mycket svårt att se att han ska stanna kvar faktiskt.
Men ska HIF få några slantar för honom och han inte skriver på något kontrakt, så behöver de ju sälja honom i sommar. Och då uppstår ju frågan, finns det klubbar som är intresserade av att köpa honom nu? Det kanske det gör. Men frågan är hur mycket, följdfrågan blir då hur mycket HIF skulle kunna få för honom. Ja, så du fattar vart jag vill komma. Om det nu är så att han tvekar på att förlänga, om det nu är så att HIF tvekar på om man vill fortsätta satsa på Max Svensson, ja, då är det ju sommarfönstret som vore den bästa lösningen för HIF.
Ja, jag tror inte det är en omöjlighet att så blir fallet. Men jag skulle inte tro att han lämnar nu. Men det är svårt att svara på lite hur jag tycker HIF ska resonera. Som sagt, jag tror inte det är självklart att på något sätt att han stannar nästa säsong. Och då är det ju nu eller aldrig som HIF kan tjäna pengar på honom. Och kommer ett bud, alltså HIF kommer ju säkerligen att sälja om ett bud som de tycker är tillräckligt bra kommer. Alltså HIF behöver ju pengarna, och då tycker jag absolut att man ska sälja. Sen så är det skambud som kommer, som väl man kanske kände att det var i vintras, även på Anthony van den Hurk. Då är det ju en annan situation. Då har ju HIF den försäljningen att väga mot en försvagad trupp i jakten på allsvensk kontrakt. Och då tror jag väl kanske att man snarare ska låta han spela ut kontraktet om man känner att det, de buden som kommer inte är tillräckligt, alltså motsvarar det Max Svensson faktiskt betyder på planen.
Och då med vetskapen om att man kanske inte får en enda krona för honom.
Ja, alltså är budet i den nivån att HIF känner att nej, men de här HIF behöver alla pengar såklart, men är det ett bud som HIF känner att det ger inte tillräckligt mycket i jämförelse med vad man tappar, då tycker jag nog att HIF ska behålla Max Svensson.
Och det finns ju faktiskt större klubbar och betydligt större spelare som har gått den vägen ute i Europa. Så det är ju inget, det är ju ingen jättesensation att en spelare vid en kontrakts avslut går vidare gratis. Alltså det är ju ingen sensation, det är inget nytt fenomen.
Nej, det är det ju inte. Alltså det händer ju titt som tätt. Samtidigt skulle det ju säkert vara ganska surt för HIF när man ändå har fått fram en egen talang som har fått genombrottet i klubben och som i alla fall tidigare har ändå etablerat sig på allsvensk nivå. Och sen så kommer en liten formdipp och så blir det ingen försäljning alls av det. Det är säkert något som skulle svida. Men där kan man ju inte riktigt tänka på vad som har varit, utan då får man ju värdera den situationen som den ser ut just nu i så fall.
Blicka framåt i övrigt då, Sebastian. HIFs möjligheter att reda ut den här säsongen och ta sig upp på en av de här två platserna som väl du satte dem på inför, om jag inte minns helt fel här nu. Jag är möjligt att blanda ihop dig och Erik, eller att ni hade samma sak, jag vet inte.
Ja, jag hade HIF tvåa tror jag efter GIF Sundsvall. Jag tycker det är bra, fina förutsättningar för HIF. Tabelläget, med tanke på att man har färre matcher att spela, är inte på något sätt dåligt, utan det jag tycker det också där finns saker som talar för att HIF med den tyngden man har ska kunna gå ut. Sen så helt klart måste det bli bättre än vad det har varit. Så enkelt är det. I så fall räcker det inte. Men jag tror att HIF kommer att vara med och fightas om det i alla fall. Sen så om det räcker hela vägen, det tror jag kan vara lite marginaler som avgör. Men att de har alla möjligheter att gå upp, det tror jag.
Något som talar för HIF, det är ju att över en lång säsong, och säsongerna i Sverige brukar bli långa och dra sig långt inåt vintern till, va? Så är det ju vanligt att de bredaste, de tyngsta trupperna, ja, inte tyngsta kilomässigt, men de som har de starkaste trupperna, brukar gå vinnare i det, eller brukar bli vinnare i det långa loppet. Det finns undantag såklart åt båda håll, så ingen statistik är ju 100% det här, men jag har ju förut inte kollat på statistiken, men jag går på min känsla av att det brukar vara så. Så med det så tror jag att HIF har möjligheterna fortfarande. Om jag bedömer dem som goda eller inte, där är jag inte riktigt än. Jag vill nog faktiskt se några matcher av den här intensiva perioden och vad som har blivit bättre i HIF-spel som man då skulle kunna se i just den här perioden som kommer. Sen kan jag vara beredd att säga att det är goda eller dåliga möjligheter för HIF. Någonting mer, Sebbe?
Jag tycker vi kan flagga för att vi på hd.se sänder de två träningsmatcherna som kommer nästa vecka mot Tvååker och Fremad Amager från Danmark.
När spelas de?
Gläds vi åt att vi får möjlighet att göra. Det är på tisdag mot Tvååker och på söndag mot Fremad Amager.
Sen är det inte jättelångt kvar för dem tills det är dags för seriematch igen.
Ja, det börjar närma sig och det gillar vi. Att
ja, det gör
kommer
vi faktiskt.
Igång igen.
Det gör vi.
Det ska bli roligt.
På så vis kan man ju också tycka att eftersom vi bevakar både HIF och Landskrona Boys i vårt område, så på så sätt har det ju varit bra att HIF har tagit ett tidigare uppehåll så att vi som bevakar inte har fått lika utdraget dragspel mellan Superettan-matcherna. Så verkligen efterlängtat att HIF kommer igång så fort som möjligt också. Och det blir ju väldigt snart på EM-finalen också. Så fotbollssäsongen är ju het.
Den lever vidare i allra högsta grad.
Definitivt. Tack till dig, Sebbe. Tack till er som har lyssnat såklart. Och så får vi se när vi återkommer med nästa avsnitt av HIF-podden. Jag ska också iväg på semester, så vi får se om vi hinner med någonting mer innan jag lämnar HD-skutan för ett tag. Vi önskar er en fortsatt skön vecka och väl mött vad det lider.
finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen. Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.